Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
God morgon eller god eftermiddag alla kära lyssnare. Ja, vi har kommit en bit in på 2025 och idag så gick solen upp 08.04. Så vi har kommit över den gränsen. Och så kan vi vara ute hela dagen och sedan så går solen ner 16.05. Vi som kör dagens program heter, jag heter Karin Fagerlund och teknikern heter Gunny Jonsson. Dagens program, första timmen, då kommer jag att prata med Göran Oskarsson som har varit nere två gånger i Ukraina med hjälpsändningar. Och sedan så i andra timmen då kommer rådmannen Mikael Hammarstrand hit och berättar om från det att ett brott begås till domen. Vi hann inte med det här med, jag säger att han var välkommen hit, men det är inspelat. Och vi hann inte med det här med Högsta domstolen, så han får komma tillbaka helt enkelt. Och så har vi naturligtvis blues och i panelen idag så har vi det som vi kallar för B-panelen. Och det är Björn Widegren, Carl Axel Blad och Bosena Mesynski. Och nu tar vi den första låten som är Spel-Olles gånglåt, Trio med Bumba.
Det grönska i sol kring alla vägar och alla lärkor sjunga den långa vårens dag. Här genom hagar jag gångar som jag plägar, en fattig stackars spelman, en spelman är jag. Sol, sol, sol i det glimmande snår, sol, sol. Glad. Ja, en spelman, en spelman, ja. Den spelar sin flöjt med raska tal. Ljugarna ropar den hela långa dagen och ängens alla blomster mig doftar till behag. Sol, sol, sol i det glimmande snår, sol, sol är det vart jag går. En spelman med nöjd i hand, en jätteglad, ja en jätteglad, en spelman, en jätteglad, en spelman, en spelman är jag.
Har jag Ingrid Karlsson på tråden, tror?
Ja, Karin, det har du.
Ja, Vad gillar du Spel-Olles gånglåt?
Jo, man kanske börjar hoppas lite, för när man tittar ut nu är det inget roligt, eller?
Nej, du vill inte ut och gånga.
Nej, absolut inte idag.
Nej, jag gick ner för backen där i Gamla stan ifrån bussen,
ja.
Och halkade till faktiskt.
Ja, nej. Nu får det vara slut på det här snart.
Men jag har broddar, vet
ja,
du.
Ja, det är bra.
Nej, det ska
bra,
inte vara Karin. Slut. Ja, men du, det ska inte vara slut i februari med snön.
Ja, jag hoppas det.
Ja, det gör du.
Ja,
men vad har du att berätta om?
Ja, jag har att berätta om att den 4 februari då ska vi gratulera Ansgar och Anselm. Och Ansgar, ja, han var ärkebiskop av Hamburg-Bremen på 800-talet och brukar kallas Nordens apostel. Men det är bara i svenska almanackan han har fått en minnesplats. Ansgar besökte Birka i Mälaren 2 gånger. Sin berömmelse till trots så är Ansgar ett mycket ovanligt förnamn, men inte helt utdött. Namnet är forntyskt, sammansatt av ord som betyder gud och spjut. Och Anselm, ja, allt sedan 1700-talet har Anselm haft en plats i den svenska kalendern. Den ursprungliga platsen var 21 april. Men Anselm har ju aldrig blivit något vanligt svenskt namn. Och varför det fick flytta dag i kalendern 1993. Anselm härstammar från de tyska orden för gud och hjälm och betyder ungefär den gud skyddar. Och sen såg jag idag att det är vargens dag också den 4 februari. Om vi fortsätter den 5, då är det Agneta och Agda. 6 februari, Dorothea och Doris. 7, Rickard och Dick. Och då har vi en sån här min dag också, tankens dag. Söndag den 8, Berta och Bert. Och då är det ägghalvans dag. 9 februari, Fanny, Francisca. Och 10 februari, Iris. Men som sagt, vad känner vi någon Ansgar och Anselm, så får vi inte glömma dem idag.
Ja, finns
känner
det...
Känner vi någon
sån? Nej, finns det någon som heter det, tror du?
Ja, Ansgar kanske, hör du. Men Anselm vet jag inte.
Men jag tänkte på det där du sa. Ägghalvans dag.
Mm.
Ja, de hittar du på. Jag kommer ihåg när jag började här på Seniorradion. Som hette något annat då förresten. Mm. Men då fanns då, den dagen så var det semikolons dag.
Ja,
och jag tänker, kan man ha... Ja, på allting tydligen. Ägghalvans dag.
Ja. Ja. Ja, vissa dagar är faktiskt kan jag inte hitta på något. Men som sagt, var ägghalvans dag är det på söndag om man vill käka lite ägghalva.
Det är bäst att inte äta hela ägget.
Nej.
Men tack Ingrid,
tack.
Och ha det så bra inomhus nu då.
Ja, hej.
Hej. Och så är det Fly Me to the Moon, Gunhild Karling. Vi kör lite lokalt idag. Det var ju alltså Gunhild Karlin som absolut inte var någon lokal förmåga som jag trodde. Hon är född i Göteborg. Men nu så lämnar vi det. Och in i studion har kommit Göran Oskarsson som vi känner sedan tidigare. Mm. Välkommen.
Tack så jättemycket. Göran. Tack snälla, tack.
Vi har ungefär 10-12 minuter på oss eller lite mer till och med. Vi får se. Och det vi ska prata om det är när du, Göran, har varit nere i Ukraina. Och det visar sig att när jag ringde för att få med dig idag så var du i Ukraina och det hade jag absolut ingen aning om utan då hade jag intervjuat dig tidigare och då var det första gången du var där och det var i november.
Ja, just det.
Sen kollade jag upp att du verkligen hade varit där och det var så. Och sen en tredje gång när jag kontaktade dig, då var du där nere. Så då tänkte jag, nej, nu måste du få berätta hur det har gått. Vi vet alltså följande, att du och tillsammans med...
Ja, vi är ju två organisationer som jobbar tillsammans.
Ja.
Det är Filippus i Örnsköldsvik, HumanAid. Och det är Vasakyrkan i Kalmar. De två är ledande organisationer för landet kan man säga.
Okay.
Och därigenom sen samverkar ju kyrkor, andra organisationer och då får hjälpen att transportera ner. För de här två organisationerna har tillsammans 4 trailers som kör ner sakerna.
Mm.
Och så där är huvudsak kan man säga. Och då har vi ju en organisation från Sverige och vi har en mottagare i Ukraina som vi kallar för Swedish Help Center. För det måste man ha en avsändare och en mottagare. Så att så fungerar det praktiskt sett då.
Jag förstår. Mm. Och nu så ska du berätta om hur det gick. Och, ja, nu var, jag såg en bild. Du visade en bild här. Det var ju 4... Kallar du det containrar?
Ja, alltså ja. det är ju trailers.
Trailer.
Ja, alltså varje en sån här trailer, man kan säga containers också på ett sätt, rymmer ju 100 kubikmeter.
Ja.
Och de där lastar vi ju då, de här förnödenheterna som sänds iväg.
Mm.
Den transporten vi gjorde nu den 20 november, nu har jag ju varit nere sen efter det också. För jag åker ungefär nästan en gång per månad. Men det här var i november den 20-27 när vi levererade det som vi hade samlat in här tillsammans med Bollnäs. Och då fick vi ju in, på den trailern jag körde ner, fick vi ju in då från olika företag och enskilda. Vi fick in från Bollnäs till exempel våtservetter, 5 pallar, värdet, det är ju fantastiskt betydande och det kan man inte kanske värdera här. Men sen fick vi ändå 8 pallar av nya skor och kläder och jackor och annat då som från ett annat företag som skänktes till barn i huvudsak. Och så var det våra saker och mycket blöjor och annat i den transporten. Så att det var det som jag körde ner den gången då.
Ja, den gången, alltså då i november.
Ja, den 20 november gick vi härifrån. Och så var vi hemma en vecka efter 27. Så det tar ungefär 7 dagar.
Ja, innan. Hur många är ni i den här transporten då?
Jo, då är vi, som jag visade dig på bild här förr, då är vi i regel 4 trailers som går ner. Varav kanske 2 ofta har elkraftverk lastade på sig. Det är en stor del som vi ägnar oss åt. Och även då eldningskaminer. Jag brukar säga eldningskaminer för jag sa kaminer vid tillfälle och då missuppfattade man ju tyckte att de hörde kaniner. Och det har du ju inte. Utan det är kaminer. Och det är då ganska fantastiskt. Det är alltså Lions i vårt land som köper in de här och skickar med oss då till stora världen.
Mm.
Och det är alltså tusentals kaminer vi har kört ner.
Jag kan förstå
att det är betydande.
Värdefullt naturligtvis.
Ja, det är det.
Vad möter dig och dina kompisar när du kommer ner?
Ja, den del som vi då rör oss i är ju ganska trygg på ett sätt. Vi kommer ju då via Polen, Lublin och så in då. I Donetsk heter det, åker vi in över gränspassagen. Och det är klart, när vi möter tullen framför allt, där har vi väl kanske en flaskhals, kan vi säga. Det kan ta allt från sällan under 8 timmar, ibland kan det vara 18-20 timmar att åka igenom tullen, polska och in i ukrainska och så komma in i landet. Det är en väldigt tungrodd apparat, både in och ut kan man säga, även att vi kommer tomma tillbaka.
Vad är det som tar tid?
Det är ofta papper och det här.
Ja, men papperna har ni i ordning. Just.
Ja, det har vi. Och det är ju redan i ordning gjort härifrån. Va? Så att det är från svenska tullverket klart och allt är klart. Va? Men ändå så är det en process. Va? Och den är inte kanske alla gånger så lätt att begripa sig på, kan jag säga. Men vi har lärt oss det och vi lever med det. Och det som driver oss är ju att få komma fram med sakerna till människor.
Ja, såklart.
Det är ju det som är, va? Då gör det ingenting. För att de flesta av oss som åker är ju pensionärer som kör då, chaufförer. Som,
Är du en av förarna också?
Ja, det är ja.
Men ni byts av naturligtvis.
Ja, vi brukar ofta vara två då. Ibland har vi varit ensamma också. Men det är, ja, vi kör oftast på två, gör vi det.
Det är ju långt. Hur långt är det?
Egentligen så är det inte så långt mil på väg, va? Det, man kan säga så här, vi åker ju härifrån oftast till Nynäshamn och så åker vi färjan 18 timmar till Gdansk.
Ja.
Och så åker vi genom Polen och det är ungefär 65-70 mil, säger ungefär att det är så. Och det är 9-10 timmars körning, va? Och sen så är det då genom gränspassagen, då sover vi ju först där en natt inför att vi går sen till gränsen dagen därpå. Och då har vi gränspassagen den dagen och så åker vi 15 mil sen in i, alltså till
15 mil.
I Ukraina då, till Lutsk. Ja. Ja, där
men
har vi
du nämnde Donetsk.
Donetsk är ju det, det händer ju att det går dit ut. Nu när jag åkte i november då gick ju slut, det var slutdestinationen Poltava.
Ja.
Så då gick det dit där. Och jag har faktiskt en liten hälsning här från, jag vet inte om det hörs, men jag fick en hälsning från en utav våra pastorer där borta i Poltava då när det hade nåtts fram vid det tillfället. Han heter Senja, kallade honom, han stavade Jeven egentligen. Mm. Men han talade där några minuter, inte minuter, några sekunder.
Sätt egentligen på ljudet.
Ja, kan vi göra så? Ja. Vilken mikrofon ska vi hålla den till då? Eller hur?
Vi tar till min.
Here now at our church, and we would like to say thank you for this wonderful support, for all the efforts that you put to deliver this cargo to Ukraine, to us. Thank you very much from our community, from our church, from our city, and we are looking forward to deliver this help for people who are in need, and it's really necessary for us. May God bless you. Please keep praying for us, for safety over Ukraine and for the peace. Thank you very much. God bless you.
Ja, men det var...
Det är som ett litet...
Ja.
Vad ska jag säga? Hälsning därifrån, va? Och vi tänker så nu på Poltava som i... Var det förra gången, va? Som det bombades där nu. Ganska kraftfullt.
Jaha.
Och så har man de här vännerna där borta som befinner sig mitt i det här... vansinniga kriget, så är det ju så angeläget att veta att där kommer det fram och som man säger deliver out, alltså att förmedla ut det dit det behövs då. Och de är ju alldeles vid fronten och det går alltså ut där det ska göras då. Så att det känns väldigt meningsfullt att få åka ner som vi kan göra. Och då ska jag säga så här, det hade ju inte varit möjligt om inte givare härifrån Sverige är med och skänker saker och så. Och framförallt ska jag säga, vill jag framföra det tack till alla som satte in då också pengar och medel till det. Vi fick ju in nästan 40 000 på den här transporten då i november.
Perfekt.
Och det hjälper ju till jättemycket, för en sån här transport kostar ungefär 70 000 härifrån till Poltava, kan man säga då. Så att det är samarbetet som är så viktigt då. Hjärtat
naturligtvis.
Till hjärtat.
Ja, ja. Hur många är ni totalt som är där nere samtidigt?
Då, när det är fyra bilar, då är vi ju alltså chaufförerna, vad kan man säga. Så vi kan ju vara 7-8 stycken. Mm. Ibland är det inte alla som har 2 chaufförer utav bilarna, men ofta är vi 7 eller kanske till och med 8. Va?
Men är det ungdomar som hjälper till där nere sen? Eller? Ja. Tänkte just
det här sommarhemmet som vi har, vi kallar det sommarhem, det är ju idag vinterbonat. Va? Så det är ju alltså året runt boende med 200 sängplatser. Det är liksom vår station och vårt hjälpcentra. Och där är ju då uppbyggt nu så att vi har en stor depå där vi kommer med lastbilarna och där vi lastar om från våra svenska till ukrainska som går vidare ut i landet då. Och då har vi som du säger unga killar som är där hjälper till och där har man också då ordnat genom svenskt bistånd brandbilar, ambulanser. Så därifrån har man till staden Lutsk nu då brandstation och ambulansstation som vi har kunnat förmedla ner genom Sveriges bistånd. Så det är ganska betydande som inverkar i deras vardag. Va? Och så när vi kommer ner där, ja men då är det både det att vi blir mottagna, de tar hand om lasten, de hjälper till att lasta av, de lastar om det. Och vi får mat där och vi sover en natt där.
Jaha.
Och så har vi liksom träff och möten med människor där och så här. Mm. Så att vi möter många där också vid det tillfället.
Och vilken gång i ordningen är det som du har varit där?
Det var min 13:e gång. Nu, sista i januari nu när jag åkte, var min 13:e gång.
Ja.
Och nu kommer jag att åka i februari igen.
Ja.
Så den 25 februari åker jag ner för min 14:e gång. Och då blir det att vi ska åka till Kiev också den gången och vi ska åka ner mot Odessa, men inte ända ner, det är en stad som heter Bernichev som ligger på vägen till Odessa. Där ska vi också besöka, därför att det är 2 kyrkor som vi samverkar med också som jobbar ut mot de här behoven, fronten och så.
Hör du, om man skulle vara intresserad av att följa med, får man det?
Ja, alltså det är så här. Nu var det ett tag sedan sist, men det har anordnats genom Filippus Human Aid i Örnsköldsvik bussresa. Därför att de har också en buss som rymmer 50 personer. Och då har Bertil, heter han som är drivande i det här då. Han har själv busskort och några med honom. Och då brukar han ta med ett gäng ibland ner. Så för något år sedan, då var det ett 50-tal företagare som följde med ner en resa.
Mm.
Och så var man där och såg hemmet och arbetet och åkte ut i landet lite grann. Och såg hur det distribuerades ut och kom dit det skulle. Och vid det tillfället, då hade man ju, vilket vi också har väldigt mycket kontakter med, motsvarande kommunala politiker och som då är med och öppnar upp för att sätta in elverk i olika sammanhang, skolor och andra verksamheter, sjukhus och sånt. Så att det är en väldigt stor apparat kan jag säga.
Ja, jag tänker att jag ska följa med och göra reportage från Seniorradion.
Spännande.
Det skulle jag kunna verkligen tänka mig.
Jättespännande.
Ja. Men vi återgår till din verksamhet här nu. Vad är det som driver dig till det här?
Ja, alltså egentligen om man tänker så här, vi brukar tala om hjärtat, va? Och det är väl lite så här att vi känner ju det att vi vill göra gott. Nu är ju pastor och kristen och troende. Och det finns ju med i Bibeln självklart detta som vi ser det Jesus själv talar om, att vi ska hjälpa fattiga, nödlidande och allt detta. Så det ligger i sakens natur. Och då ligger det ju på den nivån att man känner, man tycker om människor. Som jag till exempel när man möter Jeven eller Senja som jag kallar honom då i Poltava, en ung kille på 30-35 år gammal. En vanlig, härlig människa med sin familj, Anna, sin fru och sitt barn, lilla flickan där, va. Då känner man, ja men det här är ju människor precis som vi. Och man får en samhörighet som man känner att det finns inget avstånd utan vi hör ihop.
Men de har ju inte samma framtid som vi.
Nej men precis. Och då känner man så här att kan vi göra någonting, vilket vi kan. Vi har ju en fantastisk förmåga och vi har ett fantastiskt land, Sverige, som är så oerhört, jag ska säga, drivande i att hjälpa. Vi är faktiskt kända i Ukraina för att vara ett av de ledande länderna i världen.
Det hörde jag faktiskt på radio också. De sa att Sverige är en av de bästa.
Ja, och ändå är vi i populationen långt färre än vad andra då nationer är.
Ja, det är vi.
Och så kan vi representera så mycket som vi gör då. Det visar ju lite att i svenska folksjälen finns det ett tänk av att ge och göra gott i sammanhanget då. Och det, ja, så det känner vi att det driver oss. Och då när vi är, mestadels är vi pensionärer, det händer att vi har med chaufförer som är yngre än pensionsåldern. Och så här och följer med och gör det med hela sitt hjärta, tar ledigt från sitt jobb.
Och jag tänker långtidssjukskrivna, de som har problem, tror jag kan lösas genom att när man gör såna här saker.
Ja, jättebra sagt. Ja. För det som vi ofta söker när vi samlar in inför en resa, det är att vi behöver ha volontärkrafter som är med och tar emot lådor, se till att paketera om det eller se till att det blir tillräckligt packat i lådorna, och så ställer vi upp det på pallar så att vi kan lyfta med trucken och på lastbilen. Och då behövs det krafter.
Ja.
Och då efterlyser vi då volontärer som kan vara med och hjälpa till.
Och det har ni inga problem att få, eller?
Ja, det har varit lite kärvt ibland, men det är alltså gärna för många än för få.
Ja, precis.
Och det är bara så välkommet alltså när vi väl ska till och göra. För nu planerar vi nästa. Vi försöker att hålla oss 2 gånger per år härifrån.
Mm.
En på hösten, en på våren.
Mm.
Och nästa som vi nu kan se, det kan bli fram i april. Ja, just det. Fram i april som vi gör en insamling. Och levererar den i början på maj. Då behövs det också folk som vill hjälpa till.
Hör ni det nu, alla lyssnare? Anmäl er till Oskarsson, Göran Oskarsson.
Ja, det går bra. Och det kommer annonseras, ska vi säga, i tidningarna genom ICA som varje gång annonserar åt oss. När vi
och det gör de gratis.
Ja, det gör de gratis.
Ja, ja, det är lysande.
Ja, det är fint det här. Jättefint att få vara med.
Jag förstår det. Och du är ju en av de drivande krafterna som har fått till det här nu då.
Ja,
och så ska du åka igen nu, sa du.
Ja, den 25 åker jag igen.
25 åker du igen och blir borta.
Ja, då blir nästan 2 veckor som är borta den gången. Ja.
Ja. Mm. Mm. Ja, men jag kan bara säga lycka till. Och
tack.
Du får komma tillbaka igen när du har varit några gånger, och kanske att jag får dig med någon gång då.
Ja, jättevälkommen Karin, jättevälkommen.
Vi säger så.
Ja.
Nu så kommer det reklam.
Reklam.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu varje dag dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
En låt man alltid spelat. Receptet man alltid lagat. Eller trumsetet man spelat på ett helt liv. Genom livet lämnar vi efter oss små avtryck som andra förknippar oss med. Ofta blir det minnen som lever vidare när vi själva inte gör det. Och det brukar vara värdefullt för dem vi lämnar efter oss. Länge leve din stund på jorden. Lämna dina avtryck till eftervärlden på fornus.se/vitaarkivet.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Telefonen kan ge upphov till en massa gnäll. Den kan vara en i denna uppfinning av Bell. Dunnar man i bakåt vattnet glatt har krypit ner. Lägar sig och plaskar sig, vad är det då som sker?
Det ringer, skynda dig och svara. Det ringer, säg vem kan det vara? Skynda dig och svara.
Hallå, vem är det?
Ensjö.
Vilken Ensjö?
Ensjö,
man älskar havets båt. För vågornas brus,
det ringer.
ringer, det ringer. Skynda dig och svara. Det ringer, säg vem kan det vara. Skynda dig och svara.
Hallå, vem är det?
Det är Per.
Vilken Per?
Per korrespondens ska man numera genom trägna självstudier nå sitt mål.
Och när man återgått till badet varmt och vått och slagit sig till ro, vad händer då man tror?
Det ringer, skynda dig och svara. Det ringer, säg vem kan det vara. Skynda dig och svara.
Hallå, vem är det?
Far.
Vilken far?
Far ända in i baljan. Man har varit på fest en natt med kvinnor, vin och dräll. Kommer hem på morgonkulan, blek och trött och säll. Lägger sig att sussa, har just lagom slumrat till. Väcks brutalt ur drömmen av en gammal välkänd till.
Det ringer, skynda dig och svara. Det ringer, säg vem kan det vara. Skynda dig och svara.
Hallå, vem är det?
Ina.
Vilken Ina?
Ina, ty han drömde blott nyss i drömmen har du min.
Det ringer, skynda dig och svara. Det ringer, säg vem kan det vara. Skynda dig och svara.
Hallå, vem är det?
Harry.
Vilken Harry?
Har du varit med om det någon gång? Flim, flam.
Det ringer, skynda dig och svara. Det ringer, säg vem kan det vara? Skynda dig och svara.
Ja, hallå, vem är det?
Mamma.
Vems mamma?
Mamma, kanske skulle fråga om det här hos Pettersson.
Nej, det är fel.
Vad fara och svara ni för då?
Det ringer, skynda dig och svara. Det ringer, säg vem kan det vara. Skynda dig och svara.
Hallå, vem är det nu då?
Hugo.
Vilken Hugo?
Hugo man, för att komma till här. Vad lätt.
Jag gillar inte skoj. Jag kryper i min koj och somnar snäll och loj. Men vad hör jag då för skoj?
Det ringer, skynda dig och svara. Det ringer, säg vem kan det vara. Skynda dig och svara.
Ja, hallå, vem är det nu då?
Vigor.
Vilken Vigor?
Vigor över dagstänkta bergfaller av. Som lånat av smaragderna till bergfaller av. Och sorger har vi inga, våra glada visor klingar när vi går.
Ja, det var tre knas det där som sjöng Vi ringer, vi ringer. Jag heter Åke Sahlin. Jag brukar säga till mina vänner att den jag pratar mest med nu för tiden är våran katt. Ja, men din hustru då, brukar svaret bli. Och mitt gensvar kommer då som på beställning. Ja, men vi har ju pratat med varann i över 50 år. Vad vill jag då säga med detta? Jo, den här krönikan kommer bland annat att handla om hur vi människor förhåller oss till djur överhuvudtaget. Men förstås särskilt till kattor. Människorasen har väl i alla tider haft en nedsättande och förtryckande syn på djur i allmänhet. Men med hjälp av avancerad forskning har man ju idag en helt annan bild av djurvärlden än den vi gamlingar växte upp med. De allra flesta djur har ju väldigt mycket gemensamt med oss människor, både när det gäller känsloliv och behov överhuvudtaget. När jag pratar med vår femåriga katt får jag fler och fler svar, tycker jag. Jag lyssnar intensivt på hur många olika ljud hon kan åstadkomma. Sen är det upp till mig att försöka förstå vad hon vill säga. Vår kommunikation utvecklas hela tiden. Jag kan ju inte begära att katten ska sätta sig in i hur det är att vara människa, men jag har tagit på mig uppgiften att försöka förstå katten. I dessa mörka tider, när diktatorer, psykopater och andra ovärdiga typer styr vår värld mot undergång, skickas samtidigt en passning till alla människor. Hur kan världen räddas? Varje dag utrotas djurarter och växter beroende på hur vi människor lever våra liv. Eller rättare sagt, hur de som styr och ställer fattar beslut. Kan vi enskilda individer påverka denna hemska utveckling? Ja,
Det är vår plikt att göra så mycket eller lite vi kan. Hur kan det komma sig att vi till exempel röstar på partier som gynnar miljardärer och missgynnar fattiga? Svaret är nog att tillräckligt många svenskar tjänar så pass bra nu för tiden och tänker i första hand på sig själva i stor utsträckning. Då är det vår plikt att konfrontera dessa egoister med frågor som kanske är obekväma och stötande. Jag har börjat göra det och ibland blir det förstås lite otrevligt och lite krystad stämning. Men det får man ta. Kanske någon eller några av dessa självupptagna personer börjar tänka lite annorlunda. Ja, vi måste i alla fall försöka. Hur kommer då katten in i detta resonemang? Jo, de svagare utsatta som är beroende av oss har vi mycket att lära oss av. Den medmänsklighet vi nästan alla har inom oss kan vi också låta djurvärlden räknas in i. Vi kan spegla oss i djuren och då kan förunderliga saker hända.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was dark, my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not. Truly feels, and not the words.
ingen som Frank Sinatra kan sjunga My Way. Ja, så det ska vara våran svenske man som jag inte kommer på namnet på. Men nej, jag menar ju Tommy Körberg. Tommy Körberg kan också sjunga My Way. Nu ska vi få ett gammalt inslag som vi har hört tidigare, men det var så bra så vi sänder det igen. Och det är om naglar. Och det är Agneta Sjöblom som läser ur en gammal bok.
Då tänker jag bjuda på lite husmordens hemkurer och goda råd som är utarbetade av Kerstin Wenström och i serien Handböcker för hemmet som B. Wahlströms förlagstryckeri i Stockholm har givit ut 1935. Idag handlar det om nagelvård. Om man slösar aldrig så mycket en vård och omsorg på händerna kunna det ej anses vackra, såvida ej även naglarna är väl skötta. Det är ej så besvärligt som många tror att hålla naglarna fina, blott det underhållas i sin prydlighet och aldrig försummas. För att lära sig hur nagelvård går till kan man låta sköta sina naglar hos en god manikurist en eller två gånger och därefter utföra det själv en gång i veckan. Det verktyg man behöver till manikyren är följande. En liten böjd nagelsax, en nagelpinne av orange trä, ett sandpappersspån att fila med samt en nagelpolerare med sämsk skinn. Så som en förberedelse till manikyren håller man fingertopparna i en skål med varmt tvålvatten, vari lite borax blivit löst. Detta uppmjukar naglarna så att det kunna klippas, ansas och filas utan att brytas. Naglarna klippas i oval, rund form, ej mycket utöver fingertoppen, som deras enda mål är att skydda. Därefter filas själva kanten på nageln med sandpappersspånet så att den blir slät och jämn. Nu hållas fingertopparna en liten stund i tvålvattnet, varefter nagelfalsen lossas med nagelpinnen från nageln, rengörs under och nedskjutes. Utstående nagelrötter klippas bort. Däremot klippes själva nagelfalsen eller nagelbandet icke annat än i undantagsfall. För att rengöra kanten av nageln använder man pinnen vars spets omlindas med tom bomull, doppas i tvålvattnet och föres under nagelkanten. Man får aldrig där eller kring nageln peta med vassa instrument, vilka kunna skada naglarna för en lång tid framåt. Sedan naglarna på detta sätt blivit ansade och torkade, ingnidas det med nagelpasta eller något annat av det poleringsmedel som finnas att köpa i parfymaffärer och polera sedan med en nagelpolerare överdragen med sämsk skinn. Det är rätt bra att ha ännu en polerare att polera efter med, och vilken uteslutande användes för detta ändamål. Färgen på nagelpastan bör ej vara för stark. Sedan är det nog för den dagliga vården av naglarna att hålla den väl rena med nagelborste och vid torkningen av händerna alltid nedskjuta nagelfalsen med handduken och tumnageln samt därefter polera dem utan att påstryka någon ny pasta. Till sist ger man varje fingertopp ett litet nyp. Att ofta peta under naglarna bör undvikas, ty den överdrivna skrapningen gör blott att det lättare upptar damm och smuts. De brister som oftast vidlåta naglarna är då att det lätt brytas, att nagelbanden brista och att vita fläckar uppträda på naglarna. Dessa olägenheter försvinner vanligen efter en tids ordentlig skötsel av naglarna, men skulle det ändå förekomma så får man försöka råda bot därför. Och här är också ett tips för sköra eller spröda naglar. Lite gult vax smältes och upplandas med pulveriserad alun. Härmed bestryker naglarna om aftonen. Ett enklare medel är att varje afton bestryka naglarna med terpentin. Brustna nagelband ingnidas om aftnarna med någon läkande salva eller fet kräm eller helt enkelt med vaselin. Vita fläckar uppstår vanligen genom att det är tillräckligt med närande safter tillföra snagelroten. Ett medel är att emellanåt rätt kraftigt nypa i fingertopparna. Ett annat att stryka på följande pasta. En deg görs av ungefär lika delar myrra och tjock terpentin som smältes och blandas tillsammans. Degen påstryker snaglarna på aftonen och tages bort på morgonen med lite olivolja. Om en nagel blir klämd hålls den genast i så hett vatten som kan tålas, vilket hindrar blodet att stocka sig och bilda mörka fläckar. Barn bör tillhållas att ej bita på naglarna eller riva och peta på nagens närmaste omgivningar. Det blir lätt en vana som kan hänga i hela livet. Utom att det är ohygieniskt blir naglarna och fingertopparna därav helt och hållet fördärvade. Om intet annat kan utrota vanan insmörjer man fingertopparna med något illasmakande ämne, till exempel senap.
Reklam.
For Renedy Care. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Kontakta oss på forenedycare.se så hjälper vi. Forenedy Care.
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss.
Jag inte visste om att Ingemar Johansson, den gamle boxaren, kunde sjunga. Men det kan han. Och nu kommer det en bit som heter 5 minutes more.
Let me stay in your arms. We'll be right back. stay in your arms. Here am I begging for only 5 minutes more, only 5 minutes more of your charms. All week long I dream about our Saturday day. Don't you know that someday you can sleep late? Give me 5 minutes more, only 5 minutes more. Let me stay in your arms. Let me stay in your arms. Let me stay in your arms.
Ja, det var inte så dåligt tycker jag av Ingemar Johansson. Nu kommer ett inslag med Mikael Hammarstrand. Jag var uppe på Gävle tingsrätt och gjorde en intervju. Jag sitter i ett förberedelserum, rum nummer 2, för att intervjua Mikael Hammarstrand. Och han kommer att berätta om från brott till dom. Vi får väl se hur det går. Välkommen Mikael Hammarstrand.
Hej.
Hej. Vem är du?
Ja, jag är född i Gävle. Heter Mikael Hammarstrand. Jag har varit jurist nu i 35 år i rättsordningen. I hovrätt och tingsrätter och även som åklagare i 15 år. Varav 8 år som vice chefsåklagare i Gävleborg. Och har varit domare nu sedan 15 år tillbaks.
Ja, och du flyttade från Gävle ett tag och kom tillbaka.
Ja, jag flyttade från Gävle 1981, gjorde militärtjänstgöring i Karlskrona, Göteborg, Karlskrona, Härnösand, Umeå. Och så småningom blev jag officersutbildad på Sjökrigsskolan i Stockholm. Jagade ubåtar på 80-talet, bland annat 137-ans grundstötning var jag först på plats på.
Oj, spännande.
Ja, men det var ju en verksamhet som var i tynande då på 80-talet för att militära underrättelsetjänsten bedömde att Varsava-pakten skulle spricka och Sovjetunionen skulle upphöra. Och de fick ju helt rätt. Berlinmuren föll 89 och Varsava-pakten och Sovjetunionen föll 1991. Vilket innebar att man hade en civil karriär att se fram emot och då pluggade i Uppsala juridik, ekonomi och psykologi. Efter det var jag hovrätt och efter det så var jag åklagare och nu är jag domare.
Och jag som har jobbat som polis, jag har ju inte jobbat med brottmål direkt, men jag lärde ju känna dig redan på i mitten av 1900-talet. Ja. 1970 kanske.
Ja.
80.
Någon gång i slutet av 80-talet och på 90-talet kanske.
Ja, så var det nog. Mikael, jag har bett dig att du ska berätta för mig från det att ett brott begås till det dom faller.
Hur går det till?
Hur går det till? Vilka är det som blir inblandade och hur? Ja. Vi börjar med att det är en misshandel på Stortorget i Gävle.
Ja, då går det till så att i stora drag, om man börjar med det stora draget så går man in då lite grann med detalj. Så går det till på det viset att en polisanmälan upprättas och vem som helst kan göra en polisanmälan. Och även poliser, självklart. Det kan vara vittnen som kontaktar polisen och vill göra en anmälan. Det kan vara brottsoffer. Det kan vara polisen själv som gör anmälan. Finns det anledning att misstänka att brott som hör under allmänt åtal för det övrigt så är polisen skyldig att inleda en förundersökning. Och förundersökningens syfte är att ta reda på vad som har hänt, vem som kan misstänkas för brott. Att ta reda på till exempel brottsoffers skadeståndsanspråk och sådana saker. Och bereda målet för en åklagarbeslut om det ska väckas åtal eller inte. Och då tar åklagaren över och åklagaren väljer då att till exempel väcka åtal i domstol. Så man kan säga att förundersökningen syftar till att sortera bort de utredningar som inte man ska uppvakta domstol med när det gäller misshandelsfall. Det vill säga det går inte att styrka brott eller om det är nödvärnssituationer som gör att det var befogat att använda det här våldet i den här situationen. Och man gör den bedömningen att det saknas anledning att tro att det blir fällande dom i domstol. Om åklagaren gör den bedömningen att utredningen är tillräckligt robust och bra, så väcker åklagaren åtal i domstol. Och då kommer det till domstolen, och domstolen kommer då att till exempel förordna målsägande beträden eller särskilda företrädare för barn om barn har varit utsatta och sådana saker. Det kan man göra redan under förundersökningen. Men har inte det gjort, så kan man göra det vid ett senare skede också.
Vad händer sen?
Ja, sen kommer domstolen då att bereda målet så att det kan avgöras i någonting som vi kallar för huvudförhandling. Och det betyder att vad som har sagts eller inte sagts tidigare, det är ofta helt irrelevant. Det är nu det ska avgöras. Utan när parter och kommer in då i domstolsförhandlingen, så vet domstolen inte mycket mer än vad parternas namn är och så vidare. Utan vi bildar vår uppfattning utifrån vissa principer, nämligen omedelbarhetsprincipen till exempel, som innebär att det är bara där och då och det som sägs under huvudförhandlingen som får ligga till grund för domstolens bedömning. Det som har sagts i förundersökningen som inte har tagits upp till huvudförhandlingen, och det som inte har sagts under huvudförhandlingen, det finns inte för domstolen. Utan domstolen fattar sina beslut utifrån ett processmaterial, och det är bara det som har lyfts och kommit fram och sagts under huvudförhandlingen. Sen tillbakaträder domstolen och nämndemännen då och överlägger och kommer fram till en bedömning i det här målet. Och är part missnöjd med slutsatserna i antingen skuldfrågor eller i påföljdsfrågor, så kan man eller skadeståndsfrågor också för den delen, så kan man klaga då till hovrätten. Och i vissa typer av mindre allvarliga brott så måste man ha så kallat prövningstillstånd. Men i normalfallet så krävs det inte prövningstillstånd i hovrätten. Och hovrätten kan då sätta ut målet till en huvudförhandling i hovrätten. Och är man häktad, den tilltalade, den som dömdes då i tingsrätten och fortfarande kvar i häkte, då har hovrätten 8 veckor på sig att avgöra det här. Så att man kan räkna med att, låt oss säga då att misshandeln äger rum i juli månad ett visst år, så kan man nog räkna med att den typen av misshandel prövas av tingsrätt och hovrätt inte tidigare än 1 år senare. Det är ganska vanligt, om man nu inte är häktad. Blir man frihetsberövad i samband med den här misshandeln, det vill säga att åklagare gör bedömning att man ska anhållas, det vill säga att det finns häktningsskäl. Och vad är då häktningsskäl? Jo, häktningsskäl, det är att om den här personen begår brott vanemässigt till exempel, eller att det finns en risk för att den här personen kommer fortsätta begå brott, då kallar det för recidivfara. Man kanske har ett tidigare vandel som tyder på att man är brottsbenägen, eller att omständigheterna kring den här personens sociala omständigheter talar i riktning för att den kommer fortsätta begå brott. Då kan man bli häktad på så kallad recidivfara. Det kan också vara så att det föreligger en risk för att man på fri fot försvårar saker. Man försöker påverka vittnen eller brottsoffer eller utredningsåtgärder på olika sätt. Och då kallar man det för kollusionsfara. Det är också ett häktningsgrundande skäl. Och det tredje skälet, det är om man misstänker att personen flyr från landet. Till exempel om man inte har fast förankring i Sverige. Man har inte svensk medborgarskap. Man kanske bara tillfälligt här i Sverige. Då finns det risk att man flyr landet, och då är ju också häktningsskäl. Man måste sitta av sitt straff, eventuella lagföring, först innan man får lämna landet.
Du kan ta det här med åldersgränser.
Ja, när det gäller barn och ungdomar mellan 15 och 21 år så finns det då speciallagstiftning. Men utgångspunkten i Sverige är att barns hjärnor och förmåga att ta konsekvenser av sitt handlande är begränsat när man fortfarande är under utveckling. Man brukar säga att hjärnorna och konsekvenstänkandet är färdigutvecklat först kanske vid 23, 24, 25 års ålder. Och det är ju faktiskt äldre än den 21-årsgräns vi har idag, där man anses vara fullt ut straffmyndig i de flesta fall.
Ja, det var en nyhet för mig.
Ja, men så ser det ut, och läkarvetenskapen säger att hjärnans utveckling den pågår fram till 23, 24, 25 års ålder. Så att det är, de har, alltså 17-åringar har inte samma förmåga, alltså hjärnans förmåga att ta konsekvenser av sitt handlande. Det är en mognadsprocess och den tar tid.
Ja, det är väl lite olika också naturligtvis.
Det är olika hos olika personer, och det är dessutom olika hos olika kön. Jag tror det finns stöd för att påstå att kvinnors hjärnor utvecklas lite snabbare än männens.
Ja, tackar jag. Sen tänker jag att det skulle vara intressant att höra ett vittne. Vad utsätts ett vittne för när hon eller han kommer in i rättssalen?
Jag skulle inte säga utsätts för, det är faktiskt en medborgarplikt. Vittnets uppgift är att vittnet uppfattar att man själv är ansvarig på något vis för målet, men så är det inte, utan vittnet är, om det åberopas av försvaret eller om det åberopas av åklagaren spelar ingen roll, utan vittnets uppgift är att vara ett instrument, ett verktyg för att belysa en sakomständighet för att parter och domstol ska kunna argumentera och bedöma på rätt sätt. Det vill säga, vad man vill ha det är vittnets iakttagelser med ögon och öron. Vi ställer ju inga krav på att vittnen ska bära ansvar för någonting som har hänt, eller att man på något vis skuldbelägger vittnen och så vidare. Det är inte det som är hela syftet. Många vittnen kan uppleva det som att de blir väldigt utsatta, för det ställs många frågor. Men frågorna som ställs, de ställs därför att det kan vara juridiskt relevant som vittnet inte förstår. Och vittnet är inte meningen att de ska förstå frågan innan man ställer dem. För det här är, det är parter och domstol som ska bedöma och dra slutsatser utifrån vittnesuppgifter.
Jag förstår ju det där som har jobbat som vittnesstöd i många, många år. Men när jag pratar med vittnena så är de ofta otroligt nervösa och förstår inte vad det är som ska drabba dem. För ibland så tänker jag att de blir drabbade, och jag har ju varit med om att försvarsadvokater många gånger har inte bett om ursäkt, men de har sagt att det varit lite hårt det här eller något sånt där. I en paus har jag varit med om det.
Ja, och då är det faktiskt på det viset att jag som ordförande i rättssalen, eller andra ordföranden också, vi är skyldiga att se till att man inte är dum mot vittnen på något sätt. Man får inte ställa vittnen mot väggen hur som helst, utan det ska vara en sån atmosfär att vittnen känner sig trygg, och man ska respektera vittnens oförmåga att kanske svara på alla frågor också. Det finns ju faktiskt, det är ju nästan omänskligt att kunna svara på alla frågor, och är man osäker så säger man bara att jag kan tyvärr inte besvara frågan för att jag är okunnig om svaret, eller jag minns inte hur det var med den saken.
Och det tycker jag du, Mikael Hammarstrand, gör väldigt bra. För att när man kommer in med vittnet i salen, då säger du genast välkommen och på ett vänligt sätt. Och då känner sig vittnet, tror jag, lite lugnare. Men sedan så blir de ju filmade också. Det är många som reagerar för det, vet jag.
Ja, om vi börjar med den första frågan då, hur man bemöter vittnen, så är det jätteviktigt att vittnen känner sig trygg när de kommer in. Därför att det finns ju inget självändamål att vittnen ska vara osäkra och otrygga. Tvärtom, vi gör ju allt i vår makt för att vittnen ska känna sig välkommet och känna att målet handlar inte om vittnet. Vittnets enda uppgift är att tömma sin hjärna på information genom munnen och tala om vad de har sett och hört, och ingenting annat.
Nej.
Och att påverka vittnen är ju ett mycket allvarligt brott. Det är ju nämligen övergrepp i rätt sak, och det är ju häktningsgrundande i sig, va?
Har det varit några sådana mål på senare tid i Gävle tingsrätt?
Nej, det är förvånansvärt få faktiskt.
Till sist, är du nöjd med de domar som har fallit om vi säger överlag, eller tycker du att det är orättvist på något vis, eller Hur ser du på den här frågan?
Vilka domar tänker du då på?
Ja, de domar som har fallit i, låt oss säga, gängkriminaliteten.
Alltså gängkriminaliteten har ju en mycket särpräglad problematik som skiljer sig väsensskilt från det här vanliga krogslagsmålet. Gängkriminaliteten är ju ett specialområde som har en egen problematik, kan man säga. Och när det gäller de utredningarna så finns det väldigt, väldigt mycket att säga om dels resurstilldelning, hur polisen och åklagare får möjlighet att utreda de här brotten. Men det pågår ju ett stort arbete. Justitiedepartementet och regeringen ser över de här reglerna väldigt mycket. Jag kan ju bara konstatera att man jobbar ju reaktivt från regeringen. Man jobbar ju väldigt mycket av de lagar som kommer nu. De handlar ju om hur man ska agera när brotten väl har begåtts. Men man har kanske glömt bort vad man ska göra för att de överhuvudtaget ska uppstå.
Precis. Det är väl det som alla tänker också.
Ja.
Tack så mycket. Hej då.
Hej då.
Det var Traveling Wilbur's End of the Line som spelades.
Mm. Idag ska vi till England och vi ska ägna oss åt en pianist som heter Ian Stewart. Ian var den första att svara när Brian Jones annonserade Jazz News den 2 maj 1962 och sökte musiker för ett rhythm and blues band. Mick Jagger och Keith Richards anslöt i juni och den 12 juli 1962 gjorde Rolling Stones sitt första framträdande på Marquee Club i London. Med basisten Dick Taylor som senare kom att spela med The Pretty Things och trummisen Mick Ivory som senare var i Kinks. Keith Richards har beskrivit hur imponerad han blev av Ians pianospel och menade att han aldrig hade hört en vit pianist som kunde hantera boogie-woogie som Ian. I december 1962 och januari 63 anslöt Bill Wyman och Charlie Watts efter att de ersatt en rad basister och trumslagare. Ian, som ofta bara kallades Stu, arbetade under tiden på Imperial Chemical Industries. Och det här är nästan ofattbart idag. Men Ian var den enda i bandet som hade telefon. Och hans kontor på ECE blev högkvarter för Rolling Stones organisation. Hans arbetstelefon annonserades i Jazz News och Ian ordnade till början alla spelningarna. Han köpte också en van för att transportera bandets utrustning till spelningarna. När så Andrew Loog Oldham inträdde som bandets manager ändrades förutsättningarna och i maj 1963 menade Loog att 6 medlemmar var för mycket för ett band och att den äldre och utseendemässigt något kantiga Ian inte passade in i bandets image och skulle inte längre få medverka på scen. Stu blev istället road manager, men han kom även i fortsättningen att medverka på flera av Rolling Stones plattor. Vi ska också lyssna på en tidig Stones-låt där Stu's piano ligger med hela tiden. Det blir Stoned. Även om The Rolling Stones följde Andrew Loog Oldhams kommersiella dekret kom Ian fram till sin död att bidra till Rolling Stones framgångar både som musiker, som roadie och som bollplank rörande låtval och kompositioner. Och kort efter hans död menade Mick Jagger att Stu verkligen hjälpte till att få bandet att svänga i låtar som Honky Tonk Women och en hel säck andra. Och varför inte lyssna på just Honky Tonk Women, en låt som i vissa kretsar anses som den ultimata rocklåten. Ian Stewart blev djupt skakad av det som hände Brian Jones och han höll sig borta från all droganvändning. Han menade att pengarna The Rolling Stones tjänat inte lett till något gott utan snarare gett dem mera problem. Ian var en idog golfare och han såg alltid till att det fanns möjlighet att spela under turnéerna. De andra stenarna fann det uttråkande när de fått ett hotell flera mil från platsen där de spelat och hellre hade umgåtts med tjejerna bland fansen än att se Stu ge sig ut på golfbanan. Tidigt i december 1985 började Stu få andningsproblem. Den 12 december samma år gick han till sjukhuset för att få sina symptom granskade, men i väntrummet avled han av en massiv hjärtinfarkt. 2011 samlade pianisten Ben Waters ett stort antal personer med anknytning till The Rolling Stones och gjorde hyllningsalbumet Boogie for Stu. Behållningen från försäljningen av plattan går oavkortat till forskning kring hjärtsjukdomar i England. Och jag tänkte avsluta dagens bluesdos med ett spår från den. Och det får bli titelmelodin Boogie for Stu. Och på just den här medverkar, förutom Ben själv, Charlie Watts trummor, Dave Green ståbas, Jules Holland piano och Willie Garnett och Don Meller, båda saxofon. We'll be right back.
reklam.
Musik tar oss känslomässigt till en helt annan värld. Den tar oss till en plats full av känslor där det inte finns rätt eller fel. Upplev Gävle symfoniorkester. Välkommen till en annan värld.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag året om jobbar jag och mina kollegor på vår redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Ja, nu har jag panelen här inne och det är första för mig i år naturligtvis eftersom det är februari bara. Björn Widegren, Karl Axelblad och Bosenna Mesinski.
Ja.
Som jag inte kan stava till
jo, det,
någon gång.
Det, nej, Karin, det är få som stavar. Ja. Det är inte så lätt.
Nej, jag vet.
Få som men stavar det.
Man får tänka på Monica Lewinsky, eller?
och hon som var gift med finansministern förut. Då, vad heter hon?
Ja, det var inte Monica Lewinsky.
Nej, men, nej, nej, men vi har precis... Det är bara första bokstaven som skiljer.
Ja, det är lite likt i alla fall.
Ja,
men henne ska vi definitivt inte prata om idag.
Nej.
Idag så har vi lite olika ämnen och jag vet inte var vi ska börja riktigt. Men jag fick det här nu av Sven-Erik Lundberg, han med blosen. Mm. Han skrev... Christian Ekenberg.
Ja.
Och han har ju fått DNs kulturkrönikepris.
Precis.
Mm. Lagerkransen.
Ja.
Lagerkransen.
Fyndigt, va?
Just precis. Ja, det var ju fyndigt. Mm. Och jag förstår... nu förstår du varför jag sa att du kan vara en som har mycket...
Jag tänkte faktiskt innan jag gick hemifrån att vi skulle kanske prata lite grann om det. Mm. Och det är fullkomligt fantastiskt att han får det. Mm. Inte därför att han inte skulle ha det, utan just därför att han skulle ha det men aldrig får såna här saker. Därför att han finns i landsorten. Mm. Och alla i såna där juries, det är såna gamla uvar som vet om att varje journalist som är duktig, han flyttar till Stockholm. Mm. Annars är han inte duktig.
Nej, men du var kvar.
Jag var kvar. Mm. Jag hävdar att jag var en av de bättre också.
Mm. Mm.
Och sånt här händer inte. De får inte stora journalistpriset. Hur bra grejer de än gör. De får inte årets berättare. Hur bra de än är. Så det här är någonting väldigt, väldigt sällsynt.
Men han tyckte själv att det var lika stort som stora journalistpriset.
Ja, han sa det. Ja, det är större skulle jag vilja säga.
Ja.
För Lagerkransen, det är inte lätt att få. Och vilka som har fått det. Alltså,
ja, jag
det
såg det.
Lena Andersson till exempel.
Ja.
Kanske den allra bästa journalisten i Sverige idag. Så att det här är inte dåligt. Verkligen inte. Och det är så roligt att det är Gävle Dagblad.
Mm.
Ja, som har en kultursida kvar. Vilket de inte har uppe i Hälsingland.
Men Arbetarbladet då? De har ju också någon kulturknutte, va?
Jo, men du vet, de har inte stilister av den
nej,
sorten som
men de
som
har
Ekenberg,
en funktion i alla fall.
Ja, det har de ju. Det har de ju. Mm. Det är ju riktigt. Nej, men det här är väldigt kul tycker jag.
Jätteroligt tycker jag också.
Det är ju, han är ju så omnipotent den där killen.
Ja, alltså,
vad betyder det?
Han är mångkunnig.
Ja, ja.
Han skriver om allt möjligt. Och inte bara så att han liksom bevakar konst och musik och teater och böcker. Utan han gör ju också reportage. Inte så att han är väl skriver inte så mycket om bandy kanske. Men han är ute på stan och gör reportage.
Ja,
och så skriver han ju jäkligt bra.
Han skriver mycket bra.
Ja.
Han är en stilist.
Och så flitig va? Han är man liksom, hur fara kan han skriva så mycket?
Hur får han till det varje dag?
Ja, det, och sen var det lite roligt att se just vilken lista som var för honom.
Ja,
alltså med Ola Larsson, Moa, vi alltså verkligen stilister, duktiga författare, duktiga redaktörer. Och så som sagt att man uppmärksammar landsorten. Det var ju jättefint gjort. Ja, det var roligt. Ja.
Det hände aldrig på min tid, kan jag säga.
Nej, men
därför räknar jag ut det här att de tror inte att någon bra journalist kan finnas där, för då skulle han redan ha flyttat till Stockholm, och så, eller Göteborg, eller Malmö.
Och så sa han ju själv i den här intervjun, att det hörde liksom till att var man någorlunda lyckad, då skulle man till Stockholm.
Ja.
Det var en bra intervju med honom också, som Anders Sundin gjorde, tycker jag.
Det var ju en fin intervju med honom med DR också då. Häromdagen, som gjordes av Åsa Bäckman.
Mm. Okej.
Okay. Alltså den biträdande kulturchefen på DN. Mm. Så att de kostar på intervjuaren också.
Och han verkar kunna intressera sig för annat än bara kultur.
Ja.
Jo, det måste man nästan som journalist göra. Annars funkar det inte. Annars blir man bara som en nörd som sitter liksom instängd på ett rum och bara håller på med sitt eget. Det går inte. Man måste vara med i samhällsdebatt.
Ja, han är ute och rör sig fysiskt.
Ja, men
han var ju på väg till det ena och efter andra.
Precis, och så uppväxt på Brynäs. Han började ju på Gefle Dagblad först innan han gick till Arbetarbladet.
Jaha,
var han där först? Sen var han i Göteborg och läste Skapande svenska och såna här saker. Eller någon journalistlinje på det där.
Ja.
Hur gammal är han?
43 stod det till
ingen. 43 år,
Är han bara det?
Ja. Det är den bästa åren då.
Ja, det är det.
Han skulle fira med att ta sin sambo med ner till prisutdelningen, va? Det var väl det firan han skulle göra.
Ja, det gör han ju rätt.
Ja, roligt när det blir uppmärksammat och till en bra person. Men då går vi till en person som i varje fall inte jag tycker är bra. Vem kan ni tro att jag tänker på? Nej, men det här med Trump och hans idéer. Hur påverkas vi i Sverige utav det här, tror ni?
Det var ingen lätt fråga.
Karl-Axel, jag tror att du kan svara någonting.
Någonting kan jag väl säga, men det blir väl mest bara pladder. För jag vet ju ingenting. Och jag hörde en intervju med, vad heter han, Bergqvist, som är sån här seniorekonom på någon av de stora bankerna. Och han liksom sa det att jag har länge försökt att se logiken i det som Trump gör. Och han hittar ingen. Det är liksom så ostrukturerat, ologiskt. Och det är naturligtvis illavarslande. Det här med höjat tullar. Alltså det är väl ingen egentligen som tror att det finns några fördelar med att införa handelshinder av olika slag.
För
att
sen skjuter han ju upp dem.
Ja, men det är så han gör. Ja. Att han liksom går ut och varnar och sen så tar han tillbaka.
Men alltså, jag kommer ju ihåg när Putin gick in i Ukraina. Hela den grejen, det gör vi allihopa. Och då så sa alla experter, det här kommer inte att gå. Logiken säger att det inte kommer att gå för Putin. Där är ju felet. Experter tror att även så fort det är en makthavare som har kommit till makten, att de reagerar precis som dem. Det är det de inte gör. Han är skiljer sig helt ifrån experter, både Trump och Putin. Alltså, Putin skulle ju förlora kriget, sa de ju på en. Alla, och så var det glädje och tårar över att snart är så kriget slut, men det var det ju inte. För han är inte logiker. Ska aldrig falla honom in att vara logisk. Han har ju dessutom en sån plattform att han kan göra precis vad han vill utan att det finns någon opposition i det egna landet. Och samma sak är det med Trump. Han är ju den första som säger precis vad väljarna vill ha.
Det är det som är så skrämmande.
Men om man inte förstår att varför folk har röstat på honom, då kommer man hela tiden sitta i den där fällan. Nej, logiken säger att det där kan inte gå. Och det menar jag är fullkomligt fel. Det där måste man lära sig. Det är samma sak med Jimmy Åkesson och sånt där. Hur kan man rösta på en sån där? Jag ska i alla fall ha min och rösta på honom, men jag förstår varför folk gör det. För han vill ha bort vargarna i Ockelbo och sånt där. Det är mycket sånt som gör det också.
Det är ju såna missnöjespolitiker.
Ja, missnöjespolitiker är så. Det måste man ju lära sig när de finns här. För när de inte fanns, utan det bara var etablissemanget som tillsatte allting, då var det ju inte så farligt.
Men i Trumps fall kan det ju gå för långt, va? Så han har ju även motståndare i sina egna led.
Jo, visst.
Och det kan man ju hoppas då att någon reagerar.
Det har väl gått för långt.
Jo, men han sitter ju där.
Ja, han gör ju det.
Ja, han har ju många anhängare.
Ja, det har han också.
Och så fort det går.
Mm. Alltså, det var ju
han
så...
tycker det är kul att skriva sin signatur.
Det som var läskigt tycker jag är att han hade så jäkla dålig motståndare. Att, ja. Biden, att Biden ställde upp alltså en riktigt gammal farbror. Ja. Och som ju liksom kom att framstå som ännu äldre än vad han var. När han liksom inte kom ihåg vad han skulle säga. Och så sen så fick den här Kamala Harris bara kasta in. Liksom. Mm.
Det var lite
och hon senare. Var ju suveränt bra tyckte jag.
Ja,
för kort tid.
Hon hade ju ingen hade ingen karisma. Han hade ingen utstrålning. Han var liksom en rätt så tråkig statstjänsteman.
Skulle ha varit någon Kennedy, men han har ju någon Kennedy på gång nu.
Men han är kanske inte rätt Kennedy.
Nej, men han heter Kennedy.
Ja, man behöver ju inte vara statsman för det.
Ja, men det var en republikan då.
Ja,
just det.
Det var ju sånt till Bobby Kennedy som blev skjuten.
Ja, så var det så. Ja.
Han är ju junior och heter Robert.
Robert Kennedy junior.
Ja, junior, ja, precis. Så att jag menar, det var ju inte vilken som helst som var hans far.
Verkligen inte.
Nej, en stor demokrat. Ja. Ja.
Men det är väl bara att vänta och se vad som händer här. Men det, som jag förstår så är det rena kaoset. Alltså...
Men det är
vi är skärrade
i oförutsägbart
Europa.
Är det ju. Vi vet ju inte.
Nej, just det.
Och det har du rätt i. Att just de personer som tänker logiskt, som säger att nu kommer det och det och detta att hända.
Ja, just det.
Men alltså, med en person som liksom bara verkar reagera på vad som helst.
Hur och så många på bara.
Och så sen så då kan ju vad som helst hända. Mm. Och så sen så slänger man ut sig någonting och så sätter man tillbaka.
Ja,
det är med det.
Men det amerikanska folket har ju
röstat
och valt det här.
Vi ska komma ihåg att de har ett konstigt valsystem. Ja, det är inte bara folket, det är ju de här
elektorerna.
Ja.
Mm.
Jag minns att jag hade hoppats så hemskt mycket på förra valet då när Trump vann över Hillary Clinton.
Jag
hade hoppats på henne.
Ja, och då fick man ju reda på att hon hade ju vunnit, men...
Sen... Men hon som käkade politik morgon, middag och kväll hade glömt bort eller inte lärt sig hur systemet fungerar.
Nej.
Så hon får ju aldrig till såna här det här vita bältet med arbetare, the white trash, och som aldrig blev uppmärksammade och som Trump hade. Hon får ju till Los Angeles och Kalifornien där de redan var starka. Och då då fortsatte ju det att vara bra där, men däremot inte i de här nyckelstaterna som ju Trump hade. Han kunde allt det där och rådgivarna också. Så de förstod det hur det var. Och det borde ju hon om någon veta, som hade varit presidentfru och allting. Mm. Fattar inte hur hon kunde vara så dum.
Jurist.
Men hörni, framtiden, ska det bli ett handelskrig nu? Eller hur blir det? Det är ingen som vet någonting och vi kanske lämnar...
Ska hela världen gå mot Trump då? Då blir han ju liten ändå i sammanhanget.
Mm. Kommer panelen att säga amerikanska golfen eller mexikanska golfen?
Det vi alltid har sagt, det är väl mexikanska.
Mexikanska,
ja. Ja, det är klart att det är mexikanska golfen. Mm.
Men Trump ville ju att det skulle heta amerikanska.
Men han vill ju ha Grönland.
Han vill ha Grönland, Kanada och Panama-kanalen.
Ja, bara hugga först.
Ja. Bara att komma på idén att man kan köpa ett land.
Mm. Skicka dit sonen på någon undersökningsresa.
Så har jag lite andra ämnen här också, och det som jag tyckte då kan intressera våra lyssnare, det är ju vi är ju i vården, vi som är äldre, ganska så mycket, och nu är det ju kaos igen.
Mm.
Och det är det här nya datasystemet som ställer till det. Mm. Vad säger du, Carl Axel?
Jag vet ju ingenting om det där med vad som har läst om i tidningarna. Jag tror att man nu överdriver det här. Det är klart att det blir väl alltid så. Jag menar, ska man införa nya datasystem så blir det liksom alltid barnsjukdomar. Och nu var det ju mer än barnsjukdomar här visade det sig, så att man får väl göra om lite grann. Men alltså, jag tror att det är rätt mycket en anka det här. Alltså att man liksom blåser upp den här och gör det stor sak ifrån läkarföreningen och från vad det är för några som är så upprörda över att de inte har fått tillräckligt mycket att säga till om.
Men vad jag har hört så finns det ju vissa fördelar. Jag vet, jag var på hälsocentralen nyligen och då skulle jag det skickas en remiss. Och då sa läkaren, ja det är en fördel, nu har de remissen på en gång. Det hade de inte förut. Va? Och så att vi kanske får samma system. Man kan ju hoppas det att man så småningom då kan kommunicera mellan olika vårdinrättningar på ett snabbt sätt. Det hoppas jag, jag kan ju inte systemet, men det var ett par fördelar jag hörde.
Jag tror som vanligt är det den där övertron på allt digitalt. Digitalt först, allt det. Och vi ska vara bäst i världen på det digitala. Jag skulle vilja att vi hade en renässans för humanismen istället. Ja. Och sen bara tar man bort det där och så börjar vi om på nytt. Jag håller på nämligen med renässansen. Vilka, alltså, personligheterna var ju så starka och stora och man satsade verkligen på det. Här har man ju opererat bort personlighet. Det finns ju inte någon som, ingen ska sticka ut eller någonting. Då blir det någon annan ledsen och allt sånt där. Och man får inte vara bra i skolan, för då blir det alldeles fel. Och man får inte satsa miljoner på nya operan, för då blir det ju så att de blir uppmärksammade och då kommer de att vara alldeles för fina. Men så du läste jag i Svenska Dagbladet. Alltså där de som verkligen är eliten sitter. Alltså inte etablissemanget, utan det är ju eliten som går sin egen väg och kan allting. Ungefär som Ulf Linde var på Tidska galleriet. Fantastisk människa. Och dessutom, när de här, jag måste komma in på det, förlåt mig att jag gör så. Men det är det här med att de är så arga, de här kulturarbetarna, därför att de inte får några pengar utav staten. Och här i Gävle är det bara att tänka på vad Läkerol har gjort för kulturen.
Jaha.
Det är ju hur mycket som helst. De hade alltså ett kulturpris där de belönade de bästa i varje genre. Och där satt i juryn som ordförande satt Carl Ragnar Girov, som då var ständig sekreterare i Svenska Akademin. Sen dog han och då kom Ulf Linde dit och blev ordförande som var alltså på Tilska galleriet. Går man på Tilska galleriet så ska man se hur det står där att detta har bekostats utav Ahlgrens fabriker. Fantastiskt. De har gjort en mecenatsinsats som inte av denna världen, som staten aldrig kommer att kunna vara lika duktiga på som de är. Och lika så Engvall, vad de har betytt. Men när det gäller konserthuset och så vidare.
De startar ju Furuviksparken till och exempel. Jag sitter och läser den här tjocka boken nu
som
familjen.
Som har gjort det, ja. Jo, men visst, det
är... Ja, men är det inte så här med operahuset nu också? Att det är privatpersoner som har gått in och lagt miljoner. Det är ju det.
Det är ju Persson och Wallenberg och det är ju de till där. Jo, Axel och Jonsson.
Jaha.
Ja, men de är rika, de har pengar. Men då blir det fel då. Ja, men det är bara, då kommer de att försolas i den glans. Ja, men det är väl bra det?
Ja, det är bra.
Va? Eller hur? Det är samma sak med i skolan, då får man inte vara bra. För då förstör de för de som inte kan något. Alltså, när problemet är de som är duktiga och bra, då är det någonting fel med hela samhällssystemet, tycker jag.
Det finns ju så kallade särbegåvade barn i skolan och det är ju problem att sysselsätta dem.
Ja.
Till exempel.
Låt dem gå i en egen skola då.
Nej, men de hoppar över en klass.
Vad pratar vi om?
Vad pratar vi om? Skolan när vi är inne på nu. Nu är vi inne på skolan.
Okej.
Carl Axel, du kanske var en stjärna i skolan.
Nej, det var jag verkligen inte.
Men det... Det tror jag.
Ja, men det var jag inte. Jag var duktig upp till Halen, men sen blev det... Jag gick ju ekonomisk linje på Borgarskolan. Det var ju så jävla tråkigt. Så det, ja, det var hemskt tråkigt. Så att, och det är inte så många saker som jag ångrar, men jag ångrar faktiskt att jag gick den ekonomiska linjen. För det,
vad hade du velat gått på?
Ja, jag skulle ha gått på läroverket och gått till någon...
Natur eller någonting?
Ja, något annat än ekonomisk i alla fall. Ja. Men,
det här med juridik, när kom du på att du ville läsa om det?
Ja, det finns ju inte i realskolan. Det är ju...
Pladdra på du, Karl-Axel, det är bra. Det är intressant.
Ja, det jag tycker det.
Ja.
Då har jag haft Hammarstrand här och jag skulle höra lyssna på honom. Nej, men jag kom ju från en familj där det inte fanns någon som helst bildningstradition. Sen hade jag den turen att min syster som var 13 år äldre än jag träffade en man när hon var 17 år. Då var jag 4 år. Och det är Sten som han heter. Han var... Jag har haft en idol i hela mitt liv och det är Sten som inte lever längre.
Kul. Ja.
Och han skulle bli trädgårdsmästare, men blev avrådd från det. Och sen så började han på Borgarskolan och så Sten gick där. Så tänkte jag att jag skulle göra det också.
Får jag fråga vad han hette efternamn?
Han heter Jansson.
Ja, jag jobbade på en advokatbyrå i Falun för en Sten Levander. Ja, som var från Gävle.
Ja, nej, men Sten var, han blev direktör på Sandvik så småningom. Men... och så sen så träffade jag min fru Elisabeth och hennes syster läste juridik och hennes svåger läste juridik. Och framförallt svågen Ulf, han var en sån entusiastisk person. Så han hade precis börjat sitta ting. Och då tänkte jag, det där måste man ju göra, det låter ju så jäkla kul. Ja, sen blev det så.
Och det blev så.
Och sen blev det så.
Och du satt i många år som domare.
Ja, jag var ju...
Du var ju chef där också.
Ja, i 24 år var jag chef först i Sandviken och sen i Gävle. Så det är lång tid.
Ja.
Så att, nej, men det är ju väldigt mycket slump.
Längtar du tillbaka?
Nej, för fara. Det gör jag ju inte.
Gör alltså, inte?
Jag inser ju att det har hänt för mycket.
Mm.
Det, så att, och det har införts en jäkla massa konstiga lagar som jag inte har en aning om vad de är bra för.
Men när pensionerades du då?
Ja, det är ju länge sedan, det är 2012.
Ja, då har det hänt en del naturligtvis. Men om jag minns rätt så blev du ju inkallad några år efter i alla fall.
Ja, jag dömde lite.
Du dömde?
Så.
Oj, vad tiden går.
Nu får du intervjua någon annan.
Nu säger tekniken
ta det där, att det är två minuter kvar. Två minuter.
Snart är det bara en.
Ja, det räcker inte.
Vem är det som vill säga något slutord här?
Jag gick också i pension 2012.
Jaha. Ja, alltså det kan vara ett helt ämne det här med att gå i pension. Det kan vi ta en annan gång. För nu så hade vi inte så mycket tid över. Hoppas att... ni får en bra februari nu då. Vi ses igen om 3 veckor kanske.
Mm, är det du då igen?
Nej, jag vet inte. Nej, det är det ju inte.
Nej.
men vi kanske ses i alla fall. Nej, men var tredje vecka kommer ju ni hit till radion. Det hörde ni inte, men jag har haft Göran Oskarsson här på förmiddagen. Och han åker med hjälpsändningar till Ukraina. Och jag frågade om jag fick följa med. Mm. För jag vill verkligen göra det. Jag tycker det skulle vara roligt.
Får du det då?
Han sa att han skulle tänka på saken.
Mm.
Mm. Det kan hända att jag gör det i april i så fall.
Mm.
Så det gäller att hoppa på olika saker innan man lägger ner skylten.
Hoppar av.
Innan man hoppar av, ja precis. Ja, men tack så hemskt mycket för att ni kom hit. Och
tack.
Välkomna åter som sagt. Ja,
tack.
Thank you.
Då ska vi ta och titta lite grann på vad som händer i veckan här. Och imorgon så blir det ett författarsamtal mellan Chris Smedbacken och Oskar Östlund på Agnes kulturhus klockan 19 då. Och på torsdag kan man gå och lyssna på klassisk musik med Anna-Mia Larsson på konserthuset, och det är klockan 19. Och är man teaterintresserad så finns ju en möjlighet att gå och se Folkteatern. Jag är den du ser då på lördag. På söndag är det så Gävle Gospel. Och det är nationellt och internationellt artistuppbåd. Väldigt fina artister då. Och det är konserthuset klockan 18. Och det är väl vad jag har att rapportera där. Och sen är det då nästa vecka här i Seniorradion. Så är det Mats Åmvall som tar över ledarskapet. Och det blir... Nedslag i bokfloden, och det är Maria Berglind Valmo som har det. Sune Liljevall kommer att berätta om hur vinprovning går till. Och så har vi pensionärsgäng som jobbar på Biltema. Ett intressant reportage som man har hittat där då. Mikael Forsblom kommer att prata om våren i konserthuset. Det blir blues. Och vi har en panel med Voko Vera Boman, Kiki Larsson och Conny Persson. Och det är som sagt Mats som leder det. Och det är väl vad jag har att tillföra här idag, tror jag.
Ja, Sven-Erik, det tackar vi för. Och idag så har vi haft ett program som har innehållit bland annat Göran Oskarsson som har berättat om hjälpsändningarna i Ukraina. Åke Sahlin har gjort sin krönika som alltid är tänkvärd. Mikael Hammarstrand har pratat om brott i Sverige. Och jag tänker att vi ska ha lite fortsättning på det så småningom.
Brott och straff?
Ja, det var ju inte straff vi kom in på. Vi hann inte med vad vi skulle, tycker jag. Men vi får se. Sen har ju Sven-Erik haft sin blues, och den här gången så var det Ian Stewart, tror jag det uttalas.
Ja.
Och panelen, det var ju Bosenna Mesynsky och Karl Axel Blad och Björn Widegren. Och nu så tackar vi för oss, Gunny Jonsson och jag, Karin Fagerlund. Och hoppas att ni har tyckt att det här programmet var okej. Nu spelar Gävle Big Band Don't Get Around Much Anymore.
Seniorradion Gävle 102,7 MHz.